Jag vill bara först då göra en liten påannonsering. Jag har med de här traktaterna. Jag har alltid hållit på med sånt här hela livet. Delat traktater och varit ute på torgen och så. Sen har det varit en sån här lite uppehåll något år, men så bara i slutet av förra året så bara kom det så starkt till, nej, vi ska ha fram traktater. Så att det är lite traktatens återkomst då. Vi tryckte upp 10 000, de försvann jättesnabbt. Det beställdes ifrån hela landet, olika platser. Vi beställde upp 10 000 till i förra veckan, och de börjar redan att minska. Nästa vecka kommer det 5 000 till. Så att vi ska mata på med de här, och vi säljer dem för självkostnadspris. Det är alltså 100 stycken för 50 kronor. Och det är fint papper och bra text, och jag är riktigt stolt över den här. Jag tycker den är jättefin. Finaste traktat jag har sett faktiskt. I den här traktaten så finns det också en webbadress till någonting. Du har inte så du kan komma åt nätet här, va? Nej. Men det är alltså befriad.nu. Och det är lite roligt, för att när vi gjorde traktaten så tänkte vi, för de som vill gå vidare och veta mer, så är det så jättebra idag att man kan ha en webbadress. Och då bad vi det, Gud, ge oss ett namn på en bra webbadress, och så bara helt plötsligt så kom befriad.nu liksom bara kom upp så här. Och då gick jag in och kollade, och då fanns det ledigt. Då köpte vi det för 140 kronor, kan ni tänka. Och så att då har vi en hemsida där kan du gå in och titta, även om du inte har traktaten så kan man ju faktiskt gå in där och titta och se massa vittnesbörd och kort undervisning om frälsningen, och hela den här sidan vänder sig då till dem som inte har någon direkt förkunskap om kristendom och frälsning. Så att, men det är ett jättebra sätt att få kontakt med människor och dela ut traktater. Det finns lite kvar. Jag har inte så att alla kan köpa idag, men är det så att du vill ha traktater och de har tagit slut, så finns det möjligheter att göra en beställning på det, så skickar vi det. Och så har jag med mig Kristinas nya CD-skiva. 149 kostar den. Och den här säljer vi för halva priset nu. Inga andra gudar. Den finns också på engelska. Den kom ut på engelska för några månader sedan. Och den engelska är en uppdatering dessutom. Så att den som kan läsa engelska, det finns bland annat ett helt nytt kapitel i den engelska. Och så är det är 80 sidor mer i den. Så den är nästan uppe i 500 sidor. Ja, men man behöver inte läsa allt på en gång. Man kan ta en bit i taget. Ja, det var det. Jag kanske ska berätta det. Det var ju så att igår, eller jag la ut en grej på min Facebook-sida som jag upplevde som var väldigt allvarlig. Och det var att på den här sidan som det heter Pingstledare, så kom det upp en lista på böcker som rekommenderades. Och i den där listan längst ner så stod det, så var det en bok som heter, som var skriven av Ignatius Loyola. Om de ignatianska övningarna. Så jag la ut det och tyckte att det var skrämmande och ställde en fråga rakt ut hur det var möjligt att man kunde rekommendera det här. Jag tyckte det var som ett slag i ansiktet på församlingar som kämpar just med de här krafterna också. Men när jag hade lagt ut det idag på morgonen så ringde telefonen, och då var det den som är samordnare för pingstsamfundet som ringde. Ja, han hade fått veta från Daniel Alm att jag hade skrivit på Facebook och att han skulle ringa mig. Så att han ringde och skulle förklara hur det här gått till, och det var inte alls så att Daniel Alm hade varit inkopplad på det här överhuvudtaget. Jag vill säga det här bara så att ni vet att, utan det var denna Rickard Svensson som hade gjort det här utan att visa det för Daniel Alm. Och det hade blivit en reaktion på det. Så att det var illa, men inte fullt så illa kanske som, ja, det kunde ha varit. Jaha, sa jag, men nu har ju skadan skett, sa jag. Nu har ju det här gått ut i ett nyhetsbrev till alla ledare inom pingströrelsen. Hur ska det här rättas till nu då? Ja, det fick jag inget riktigt bra svar på. Men han lovade i alla fall att han skulle gå in på min Facebook-sida och så skulle han skriva den här förklaringen som han hade gett till mig. Så vi får se om det händer. Så jag ville bara förklara det där, eftersom det ju, även det jag skrev gick ju tydligen ut. Det blev ganska mycket liv runt omkring det. Okej, nu ska vi tala om någonting helt annat. Och jag har sista tiden verkligen, alltså det är så här, jag växte upp när jag var i 8, 9, 10 års åldern, så kom väckelsen. Och jag har ju liksom fått smak på någonting och upplevt någonting redan från mina tidiga år som har gjort att jag vet att det finns någonting. Att det är någonting som Gud verkligen vill göra. Men då kommer ju de här frågorna, men varför sker det inte då? Varför får vi inte leva i det här hela tiden? Vad är det som gör? Är det så att Gud skruvar åt kranen? Vill han inte att det ska vara väckelse? Jo, jag tror faktiskt att han vill att det ska vara väckelse hela tiden. Så jag tror inte att problemet finns hos Gud. Och då finns det förmodligen hos oss. Och då har jag funderat på det här och så har jag läst Bibeln, jag har liksom, det står ju att Gamla testamentet, det blev ju upptecknat för att liksom vara som en varning för oss som lever inför tidens avslutning. Och då har jag sett liksom ett återkommande tema hela tiden, hur i relationen mellan Gud och hans folk. Så är det någonting som sker. Gud, han utvalde ett folk. Han ville att det här folket, det skulle vara hans egendomsfolk. Det skulle vara, han skulle bo ibland det här folket. Ja. Så att det var ju verkligen någonting alldeles oerhört egentligen. Att Gud skulle bo ibland ett folk. Och då vet vi, det blev olika inrättningar, det var tabernaklet, det blev templet, det var olika ting. Men det återkommande var just detta, att det här folket hade så fruktansvärt svårt för att hålla sig till Gud. Utan man påverkades utav, det fanns ju andra folk också runt omkring det här folket. Och de tillbar ju andra gudar. De hade liksom en helt annan kult och kultföremål och andra ting. Och det här liksom kom hela tiden som en slags påverkan. Och när inte liksom bilden av Israels Gud var så tydlig och så klar, ja, då såg man ju, alltså det fysiskt manifesterade, det som man liksom kunde se, det som var materialiserat, det som fanns där hos de här andra gudarna, de här altarna som de hade och alltihop det här som liksom verkade så oerhört intressant. Det var en av kungarna, han åkte till Damaskus och så fick han se ett altare där som man tyckte var alldeles fantastiskt liksom när han tittade på det. Och han skickade dit sina hantverkare och andra att de verkligen skulle rita av det där och verkligen göra en kopia av det så att han kunde få ställa in det i templet. i Jerusalem. Och han gjorde en kopia, han lät göra den här kopia. Och så kom man med den dragandes då till templet. Och där fanns det ju liksom sånt som redan liksom var uppställt enligt en mönsterbild som det står att David hade gett till Salomo när han byggde templet. Så där fanns ju liksom, platsen var ju upptagen om man säger så, av allt det som Gud hade sagt i detalj hur det skulle vara. Så att när nu den här kungen liksom kommer dragande med det här altaret då får han ju fundera vad ska han göra. Ja, då flyttar han undan några utav de här altarna, rökelsealtar och lite annat. Vi ställer undan det så att det här kan få stå här istället. Och för att det är så mycket vackrare liksom än de där. Ja, i alla fall. Så gick det till. Och vad hände då? Vad hände i Guds relationen? Ja, det var ju så att de här olika kungarna, de beskrevs ju utifrån det att å ena sidan de gjorde det som var gott i Herrens ögon eller de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och när de gjorde det som var gott i Herrens ögon, ja, då flödade välsignelsen över folket och då var gränserna säkra. Då kunde inte de här omkringliggande folken invadera och liksom komma med sina herrar därför att det fanns änglavakt vid gränserna. Men så skedde det saker som den här kungen då, kommer inte ihåg om det var Manasse eller vem det var. I alla fall så när de här sakerna hände, ja då vet vi, då stängdes himlen och då helt plötsligt så kom de här omkringliggande folken och gjorde inbrytningar i landet. Då levde de under ständigt hot. Det finns en välsignelsens väg som Gud har berättat för oss, som han vill att vi ska gå. Och när vi går den vägen, då vet vi, då är han med oss. Då beskyddar han. Och då tar han hand om oss. Och vad som är så underbart också, och jag talar om det här med väckelsetider. För att Gud låter inte sin heliga ande falla över olydnad. Han låter den inte falla över avgudadyrkan. Utan om vi vill uppleva det som ju faktiskt är vårt, det som tillhör oss. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Han vill att vi ska få del utav det. Men hur ska vi kunna få det om vi liksom är så här halvt om halvt. Vi har lite här och lite där. I de här olika skeendena så vet vi att Gud ställde fram sina profeter. Och de var inte alltid populära. Deras budskap kunde kännas ganska jobbigt. Men det var nödvändigt. Och jag ska läsa ett sammanhang i Josua. För där drar Josua fram folket till ett möte, ett sånt här avgörande omvändelsemöte för Guds folk. Det behövs. Och i alla fall i det 24 kapitlet i Josua, det är Josuas sista tal till folket. Där talar han och han börjar med att gå igenom folkets historia. Och så i andra versen så säger han att så säger Herren, Israels Gud. På andra sidan floden bodde era fäder i forna tider och även Tera, Abrahams och Nahors far. Där tjänade de andra gudar. På andra sidan floden, där Där bodde era fäder i forna tider, även Tera. Tera var far till Abraham och Tera betyder präst. Han var offerpräst. Men och hela den här genomgången så talar Gud och påminner om hur han då har varit med folket genom den här vandringen och genom öknen. Och nu handlar det om att inta det här landet som flyter av mjölk och honung. Nu står de framför det. Men för att de liksom ska kunna gå vidare i det som Gud har bestämt, eller rättare sagt, det handlar om Josua som ska göra uppbrott. Det var det sista talet han höll. Men i alla fall, det handlar om att se till att allt som vill hindra Guds avsikt och plan med sitt folk, det måste röjas undan. Och det går inte då med sentimentala känslor och liksom känna lite sådär, utan det är brutalt. Det måste bort, därför att det handlar om vår gudsrelation. Det handlar om Gud ska välsigna eller om förbannelsen ska vila över oss. Då går det inte att leka med de här onda andarna. Och då står det så här att Gud han påminner om sin trofasthet genom historien. Och så står det i 13:e versen: och jag gav bort och jag gav er ett land som ni inte hade arbetat med och städer som ni inte hade byggt, och i den fick ni bo. Ni fick äta av vingårdar och livlundar som ni inte hade planterat. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Herren. Och vad Josua talar om här, det är att just den här floden ska få stå för det som den verkligen står för. Det handlar om att skiljas ifrån det gamla, från avgudarna, från allt vad det representerar. Det är en tydlig markerad gräns som är oerhört viktig. Och därför så står nu folket där, han har kallat samman dem och så säger han så här: frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Helhjärtat. Ja. Och i sanning, viktiga ord. Gör jag med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj då idag vem ni vill tjäna. Alltså det går inte att kompromissa, det går inte att ha lite Israels gud och lite utav de andra folkens gudar. Det går inte. För det är avgudadyrkan. Hur mycket du än åkallar Herren så är det avgudadyrkan. Och då står det så här: antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni nu bor. Men så säger Josua: men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Jag älskar det där. Och om vi bara kunde bli så där tydliga som Josua, att vi liksom bara slår näven i bordet och säger: jag och mitt hus, jag och min församling, jag och mitt sammanhang, jag och min familj, vi ska tjäna Herren. Ja. Och det innebär att allting annat, det stängs ute. Och så säger han så här: för Herren, i den 17:e versen: för Herren är vår Gud, han är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Han har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi var på vandring, och bland alla de folk vilkas land vi har dragit igenom. Och i den 19:e versen, Josua sa till folket: ni kan inte tjäna Herren för han är en helig Gud. Han är en nitisk Gud. Och han kommer inte att tolerera era överträdelser och era synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar kommer han att vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er efter att förut ha gjort er gott. Men folket sa till Josua, nej, vi vill tjäna Herren. Och då sa Josua till folket, ni är nu själva vittnen mot er att ni har valt Herren för att tjäna honom. Då svarade de, ja. Han sa, gör er då av med de främmande gudar som ni har ibland er och vänd era hjärtan till Herren Israels Gud. Folket svarade Josua, Herren vår Gud vill vi tjäna och hans röst vill vi lyda. Och så gick de det här förbundet. Och vi är vid en sån här brytpunkt idag i Sverige, i det här landet, på många olika sätt. Det finns olika saker som liksom har kommit och vuxit fram i sammanhang. Man kan läsa om allt som sker i Immanuelskyrkan i Stockholm, var ett stort reportage om hur man liksom krigar om det här med HBTQ och annat. Och det finns andra frågor som liksom gör. Och då har du liksom det här kriget, det är ett krig, det är verkligen ett krig. Och det handlar om de som å ena sidan då vill tro på Bibeln, eller de som vill tro på kulturen eller någonting annat främmande. Det är hela tiden det handlar om, en slags liberal teologisk tolkning av Bibeln eller någonting annat. Men det är där striden står. Och där har den stått genom alla generationer. Där har vi å ena sidan haft den här institutionskyrkan som har blandat så oerhört. Man har blandat, man har tagit upp, man har gjort precis som de här kungarna gjorde, som var att hämta altare från de folk som tillbad andra gudar. Man har tagit in det i sin kyrka och så har man, säger man att man har döpt det, man har stängt vatten på det, så har man helgat det. Alltså det har inte ord. Men Gud, han vill befria oss från allt samma så här. Och det måste ske nu. Det måste ske nu. Nu har den här processen gått så oerhört långt. Så att jag bara säger, gode Gud, om inte vi omvänder oss som Guds folk, vad återstår då? Se på Sodom och Gomorra. Se på alla de kulturer före. Och framförallt se på Guds folk. Vad som har skett när man inte har liksom omvänt sig. Och vi ser det här gång på gång. Vi ser vad som hade skett i Israel under kung Ahab, som gifte sig med Isabel. Det kom till en punkt. Elia, han fick uppgiften att vara med och stänga himlen. Ja, men ska vi inte predikanterna öppna himlen? Nej, de kan behöva stänga himlen ibland faktiskt, ser det ut som. Och det gjorde Elia på Guds befallning. Eller om det var Gud, jag vet inte riktigt hur det gick till. Men i alla fall, han var den som fick föra fram det budskapet. Att himlen kommer att stängas i 3 år. Och han blev anklagad för att vara den som drog olycka över Israel. Men vad som var sanningen var ju det att Ahab hade då gift sig med Isabel. Isabel var dotter till en avgudapräst. Och hon införde alltså det som då ingick i den här religionen med aseror och annat i Israel och bland Guds folk. Och så att det kom till en punkt när Gud bestämmer ett möte på Karmel. Gud bestämmer ett möte på Karmel. Jag tror att det kommer att bli såna här möten på Karmel nu för Guds folk. Då det får talas tydligt. Och då säger han så här, Elia, att om det är Israels Gud som är Gud, så tjäna honom. Men om det är Baal som är Gud, så tjäna honom. Men ni kan inte tjäna båda. Alltså, vi ser ju att Gud, han är inte intresserad av någon religionsblandning. Absolut inte. Så, som vi kan höra idag, påven och andra som säger att vi ska ta det bästa från alla religioner. Och så ska man blanda det. Det är det man håller på med nu. Och det är ingen liten rörelse. Och det är inte bara katolska kyrkan. Det här surdegen, den går in överallt. Där inte de profetiska ämbetena finns, som kan avslöja vad det är som döljer sig bakom de här maskerna. För det är ett spel, det är en teater. Man utger sig för att vara någonting som man inte är. Och det är så djävulen opererar. Han förskapar sig till en ljusets ängel. Och så kommer han in och infiltrerar i församlingarna. Och det var precis det som Paulus varnade för. Han kände oro liksom när han säger inför sitt uppbrott, när han skulle lämna, så säger han att jag upplever att det kommer att komma män bland er själva. Ja, alltså infiltration, ett hybridkrig. Ja, det kommer att komma män bland er själva som talar vad förvänt är. Vad som behövs idag, det är tydlighet. Det finns en sån oerhörd identitetskris bland Guds folk. Det som finns i samhället i övrigt, när man har rivit grunden. Den grund som vi liksom som mänsklighet har byggt på i årtusenden, när det gäller moral, etik och allting. Man har slagit sönder den till grus. Och så säger man, det här är mångfald, säger man. När man har rivit alltihop. Så att man inte har någon grund att bygga på, det är mångfald. Jo, nog är det mångfald. Men det finns en grund som vi kan bygga på. Vi kan bygga på Kristus. Vi har en säker grund. Halleluja. Och det är därför det är så viktigt att vi i den här tiden, då det är så oerhört mycket andar liksom igång och försöker. Och det är det Jesus talar om. Lärjungarna kommer till Jesus när han sitter där på Oljeberget och så frågar, vad blir tecknet på din tillkommelse och den här tidens slut? Jo, säger han, att tecknet, alltså i singularis, tecknet, det är det att det ska komma många i mitt namn. Och de ska förvilla många. Och vi lever ju den tiden nu. Men det är så många, och jag tänker på predikanter och andra, varför varnar vi inte för det? Varför ser vi inte till att vi rustar folket så att man kan stå emot det här trycket som kommer utifrån? Vad är det som gör att det är som flathet? Är det rädsla? Är det ekonomiska intressen? Är man rädd att människor ska lämna? Vad är det frågan om? Vi lever i den här tiden. Paulus, han talar också om det. Att det stora avfallet ska ske. Och laglöshetens människa ska träda fram, alltsammans det här. Men vad det egentligen i slutänden handlar om, alltihop det här, det är, om vi går tillbaka till början, där Gud gav sina budord. Vi ska inga andra gudar. hava jämte mig. Och du ska inte bygga några beläten eller någonting annat som du ska tillbe. Och vad det hela tiden handlar om, ska Gud få vara Gud? Eller ska, vi vet att det finns en upprorsledare som heter Djävulen. Och han gör allt han kan liksom för att göra uppror. Och han till och med kommer att gå så långt i ändens tid så att han kommer att sätta fram en egen Kristus. För att om möjligt vilseföra även de utvalda. Och det är den här strävan. Det är det som vi läser egentligen om i psalm 2. Det är precis det handlar om. Det är exakt det skeendet. Varför är hedningarna i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Han som tronar i himlen ler. Herren gör narr av dem. Så talar han till dem i sin vrede. Slår dem med skräck i glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag fött dig idag. Be mig. Så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem i järnspira, slå sönder dem som lerkär. Var nu kloka, ni kungar. Ta varning, ni domare på jorden. Så att det är liksom det här vi ser nu. Det är det här upproret som intensifieras i ändens tid. Djävulen vet att hans tid är kort. Och han mobiliserar. Och han försöker också ta bort tillbedjan ifrån Guds folk. Genom att den ska riktas till andra ting. Ikoner och lite allt möjligt. Eller mammon, ägodelar. Eller liksom vad som helst går bra. Bara det inte är att vi riktar den dit den ska riktas. För det är farligt för djävulen. När Guds folk tillber Gud. Han tronar på Israels lovsånger. Och det där vill han inte ha. Så att han försöker att avleda vår tillbedjan till andra ting. Det går lika bra med Maria som mammon. Spelar ingen roll. Bara tillbe någonting annat. Men som jag sa förut. Det handlar om detta egendomsfolk. Att Gud ville bevara det här folket ifrån alla de här andra främmande inflytandena. Och det handlar också, det beskrivs så vackert faktiskt, som ett kärleksförhållande. Och det börjar redan i första Mosebok, där när Gud skapar människan och så skapar han Adam och så säger han sen i något kapitel längre fram att det inte är gott för mannen att vara alena. Och så skapar han kvinnan genom att ta ut de här revbenen ur Adams kropp. Och det här är en sån vacker bild på vad som sker med Kristus och församlingen. Ja. Hur församlingen är hans kropp. Och detta kärleksförhållande. Alltså historien går ut på att skaffa en brud åt sonen. Det är det handlar om. Och vi ser det liksom, det är som ett tema som går rakt igenom hela Bibeln. Det börjar med ett bröllop. Det slutar med ett bröllop. Lammets bröllop. Halleluja. Och så har vi alla de här vackra liksom bilderna och olika, till och med skeenden och personer som får exemplifiera det här. När Abraham, fadern, sänder iväg sin tjänare Eliezer för att hämta en brud åt sonen Isak. Och han kommer till det här främmande landet Och där finner han Rebecka. Och Rebecka får frågan, vill du bli Isaks brud? Och då har ju denne Eliezer, den helige ande då, han har ju liksom presenterat sonen för Rebecka. Och liksom målat ut, och hans far har låtit honom få ärva allt, och han berättar allting underbart om denne Isak. Och så att sen får hon frågan, vill du bli Isaks brud? Ja, säger hon. Ja, säger hon. Och från det ögonblicket så börjar den här resan. Jag kan se dem framför mig när de rider på kamelerna där och genom öknarna, de ska till Isak. Och Eliezer, han kommer nära där och han berättar längs hela vägen där, så berättar han mer och mer om Isak, och Rebeckas hjärta bara blir varmare och varmare. Åh, hon ska få se Isak. Och så småningom står det att där i skymningen så kommer Isak ut på fältet, och de får se, möter varandras blickar långt borta, och så får hon bli Isaks brud. Så att även liksom sådana händelser får liksom stå som ett, liksom en bild på detta fantastiska då. Och så kan du fortsätta läsa Höga visan, och ja, det liksom, det finns som ett tema hela vägen i Nya testamentet. Så vet vi, Paulus, han tar upp det här som sker i första Mosebok i samband med skapelsen. Och så säger han, jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Halleluja. Så att vad det handlar om, det är helt enkelt att vi ska få bevaras i den där uppriktiga troheten mot Jesus Kristus. Det handlar om våra hjärtan, att de inte liksom ska ledas bort till någon otrohet med några andra herrar som finns i den här världen, utan att vi ska bevaras. Därför att Paulus varnar för det där i andra Korinthierbrevet, att det finns en annan Jesus och ett annat evangelium och en annan ande. Och det är så djävulen gör, han lägger sig så nära som möjligt för att om möjligt liksom kunna haka tag i vårt hjärta och få oss liksom att ledas bort vår tillbedjan i någon annan riktning. Men det finns ett sätt att bli bevarad. Det gör det. Och det är ju så fantastiskt att Gud har gett oss sitt ord. Och vi får leva i ordet. Och vi får göra som Rebecka. Hon såg till att hon hade Eliezer nära som kunde berätta. Att bilden av Isak eller av Jesus liksom hela tiden kan hållas levande. Och så får vi se hans fotografier här. Och så får vi se hur underbar han är. Eller hur? Så att det är ju det här då som djävulen försöker förstöra. Det vackra som Gud liksom har tänkt för oss. Då kommer han med allt möjligt annat knepigt och konstigt liksom från andra religioner för att liksom störa det här. Och så märker man när det där kommer in att det blir så oroligt och det blir så otrevligt. Och det är klart det, om himlen stängs så blir det inget bra. För Gud kan inte välsigna avgudar. Han kan inte det. Han kan inte acceptera, han kan inte välsigna sammanhang där man liksom inte gör upp med avgudarna. Det går inte. Omöjligt. Och det ser vi genom hela den här boken. Förutsättningen för att Guds välsignelse skulle komma över hans folk, det var att man rensade ut. Man rensade ut. Och varje gång det skedde, så sker det om och om igen. Hiskia, han rensade templet, han rensade ut allt det här som man hade kommit dragande med. Och så står det att Herrens härlighet kom in i templet, och ibland så kom den så starkt att prästerna inte ens kunde gå in och göra tjänst, därför att Herrens härlighet vilade över templet. Men Herrens härlighet vilar inte över templet när det finns avgudar där. Så enkelt är det. Och det är ett pris att betala, ja visst, men vi får någonting för det också. Ja, vi får någonting för det vi betalar. Och det är det som är så underbart, och just detta med väckelseskeenden, det har ju alltid varit detta. Det är så att domen börjar med Guds folk och Guds hus. Så att det börjar, och så det är inte där ute det börjar här i våra hjärtan. Och domen måste gå över våra egna liv. Över mitt liv, över ditt liv, över allas våra liv. Att vi gör upp med avgudar. Och vi kanske inte har problem med ikoner, men det kan ju finnas andra saker. Det står om girighet och penningkärlek och allt sammans där. Jag bad till Gud här en period om att Gud skulle visa, vad är den här kulturens avgudar? Och det kom så tydligt till mig, det är mammon. Det är mammon. Och jag ska inte gå vidare med det här idag, men det kanske jag gör någon annan gång och bara visar. För du kommer bli överraskad av vad mycket Bibeln talar om pengar. Det är otroligt mycket. Och vårt förhållande till det materiella. Och i första Johannes brev så står det: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Ögonens begärelse, köttets begärelse eller högfärd över detta livets goda. I det finns inte faderns kärlek. Älska inte världen, faderns kärlek. Det handlar om två olika sorters kärlek. Och vi vill att Vi ska kunna, som Josua sa, att kunna tjäna Gud helhjärtat och i sanning. Det är det han kallar oss till. Och det är den omvändelsen som han predikar för oss, att vi ska omvända oss till honom ifrån allt som liksom vill störa den där relationen. För Gud vill sända väckelse. Han vill sända väckelse. Han vill låta väckelsens ande komma över sitt folk igen. Han vill rensa sitt folk, rena sitt folk. Gud är så oändligt mycket mer angelägen om att få sända väckelse än det vi någonsin kan bli i alla våra intensivaste böner. Det är faktiskt så. Men han har en underbar plan, och vi vet att han överallt där det sker en omvändelse, eller små eller stora sammanhang, så är det alltid så att hans välsignelse kommer från himlen. Det bekräftas. Det blir bekräftelse. Vi upplever det själva individuellt när vi kanske har varit så där lite upproriska kanske, eller inte velat lägga ner allting inför Gud. Så känner vi till slut att hjärtat blir hårt. Men i den stunden som vi bestämmer oss, nej, nu kapitulerar jag. Det, som det står i Romarbrevets 12:e kapitel. Låt oss frambära oss själva som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Vi lägger oss själva på altaret, så vi överlåter oss. Halleluja. Och när på offret på altaret faller den himmelska elden, precis som det gjorde för Elia, då kommer elden. Halleluja. Och Gud vill att den här elden ska få brinna i allas våra hjärtan och i alla våra sammanhang. Så Gud är inte sån att han håller tillbaka det därför att han inte vill att vi ska ha det, utan han bara inväntar oss. Han inväntar oss. Halleluja. Så att jag tror på väckelse. Det kanske inte kommer att ske genom officiella kanaler. Det har det nog aldrig gjort egentligen i historien. När Gud har kommit med väckelsen så har det ofta kommit liksom sådär på sidan om. Det har liksom varit ett Betlehem på sidan om den stora religiösa huvudstaden Jerusalem. Eller det har alltid liksom kommit så där på något sätt som, oj, kom det därifrån? Men kan det vara från Gud? Men så brukar han göra. Han vill överraska oss. Så att låt oss vara öppna för den heliga ande och verkligen lyssna in. Vad säger anden till församlingen? Och kunna inte bara lyssna och höra utan också göra. Så ska vi få med en väckelse. Så fungerar det. Det är andliga lagar. Det är inte så komplicerat det där med väckelse egentligen. Jesus, vi tackar dig att du har en underbar plan för oss, Jesus. Tack att vi får gå in i det som är din vilja, din plan, Herre. Hjälp oss att kunna lyssna in den heliga ande. Hjälp oss att få bilden av dig så där tydlig, Herre, som gör att vi blir frimodiga. Vi vågar stå upp för det som vi vet är sant. Därför att den där kärleken till dig, den brinner i våra hjärtan. Den gör oss så där nitiska. Den gör oss brinnande. Den driver oss. Tack Jesus, jag prisar dig att du vill fylla ditt folk, Herre, med den här kärleken till dig som gör att du bara vill slänga ut allt som inte hör hemma i ditt hus, Herre, och i våra hjärtan. Jag tackar dig Jesus. Tack Herre, tack att du är en god Gud. Du är en god Gud som vill ge oss av dina goda gåvor, Herre. Åh, du har så mycket som du vill ge, Herre. Åh, du vill ge av nådegåvor. Du vill ge av utrustning, Herre. Du vill ge av din heliga ande. Ett överflöd av din heliga ande vill du komma med över ditt folk, Herre. Vi tackar dig, Jesus, att du har en underbar plan, Herre. Åh, du har en underbar plan, Herre. Du har en underbar plan, Herre. Tack att mörkret får vika, Herre. All ondska, det får bara drivas undan, Herre. Alla främmande härar som har kommit och gjort inbrytningar, Herre. Tack att det får drivas bort, Jesus. I Jesu namn så ber vi, Herre, om frihet för ditt folk, Herre. Frihet för ditt folk, Jesus. Åh, vi ber om det, Herre. För ditt folk ut ur babylonisk fångenskap, Herre. Åh, halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Ut ur den babyloniska fångenskapen, Herre. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Tack Jesus.